Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag bjudit hit en person som ni hört flera gånger förut på radion, nämligen Mattias Tegnér. Välkommen!
Tack så mycket!
Och du har gjort flera olika program här. Du har pratat om politik, men du är också känd som en av dem som kan mest om spansk fotboll.
Det är ont förtal. Jag tror att det är Niklas Wennergren som sprider det.
Ja, det är vår sportreporter som säger att du kan mycket om det. Jag lyssnade faktiskt på det programmet. Jag är inte dugg intresserad av fotboll, men det var jätteintressant.
Ja, men jag tycker väldigt mycket om Spanien och följer spansk fotboll ganska noga.
Ja. Och för de som inte vet vem du är, gör en liten kort beskrivning. Vem är Mattias Tegnér?
Mattias Tegnér är 37 år gammal. Jag är Tyresös riksdagsledamot. Uppväxt i Tyresö i Öringe. Jag bor där med min fru och min son och vår katt.
Hur gammal är sonen nu?
Men Jonathan är snart 2 år.
Är han snart 2 år?
Time flies, alltså.
Jaha, okej. Herregud. Ja. Och vad har du gjort mer? Liksom? För nu är du riksdagsman. Hur kom du dit?
Jag har ju gjort ganska mycket. Det jag gjorde precis innan jag blev riksdagsledamot, det var ju att jobba på Hennes & Mauritz som ekonom.
Vilket parti måste du tala om förresten? Det glömde vi.
Jag är socialdemokrat. Mm. Och jag sitter också i kommunfullmäktige, eller jobbar i kommunfullmäktige. Det har jag gjort ganska länge. Mm. Där sitter vi ju förvisso i opposition, så att där talar jag ju mest ut i luften och muttrar och kritiserar. Mm. Även om Tyresö faktiskt på många sätt är en bra kommun, ska jag säga. Så att jag sitter faktiskt inte bara och gnäller.
Men du är ekonom och du har gått på Handels.
Ja, just det.
Är inte det ganska ovanligt för en sosse att ha gått på Handels?
Jag vet inte. Alltså, det finns ju en del sossar på Handels, även om vi kanske inte är i majoritet där. Men jag tycker att det är en bra erfarenhet. Min erfarenhet på Hennes & Mauritz hjälper mig mycket som riksdagsledamot. Jag tycker att jag på olika sätt har tagit del av verkligheten och kommer från verkligheten. Och har inte, även om jag har hållit på med politik under mitt liv, så har jag inte försörjt mig på politik särskilt länge.
Utan. Nej, precis. Och hur länge har du suttit då i riksdagen?
Sen 2014.
Ja, 2 år. Mm. Och du sitter i ett utskott?
Ja, 2. Socialförsäkringsutskottet och EU-nämnden.
Det är ju fantastiskt. Du är en ganska berest person, eller hur?
Ja, men hyfsat.
Varför?
Ja, men dels har jag varit reseledare. Det var väldigt länge sedan. Jag vill knappt tänka på hur länge sedan det var. Men i början av årtusendet så var jag reseledare i Bulgarien och Marocko och Egypten och på Lanzarote och Kreta. Och sen när jag jobbade på Hennes & Mauritz så var jag med och startade upp eller hjälpte den nya ekonomichefen både i Malaysia och i Australien.
Och nu ska vi egentligen prata om dina resor som politiker.
Ja.
Men innan det så ska jag få höra dig. Varför kom du 5 minuter för sent till den här?
Inte bara för att jag är en slashas och tidsoptimist, utan jag kom faktiskt från ett möte. För det är ju så att EUs höga representant i utrikesfrågor, Federica Mogherini, har besökt Sverige idag. Och bland annat besökt utrikesministern, men också besökt riksdagen.
Mm. Och idag när vi pratar om det här, är det?
Det är alltså den 9 oktober.
Ja.
Då har vi
spelar in det här.
Just det. Och då har ledamöter i utrikesutskottet och i EU-nämnden då varit inbjudna till det här mötet. Så att jag kommer från ett möte som just har handlat om utrikespolitik.
Och vad pratar ni då?
Ja, men vi pratar om de utmaningar som EU har. Ja. Situationen i Turkiet, situationen i Syrien. Vi pratade lite om situationen i Palestina. Det rörde sig om utrikespolitik och vad ska vi säga, de oroshärdar som finns runt Europa.
Får jag ställa en liten elak fråga igen från början här? För nu, jag är ju också sosse, men just nu ska jag ju vara reporter. Ja. Många tycker ju att EU sysslar med petitesser, det vill säga lägger sig i en massa småsaker om gurkor eller vad det nu är för någonting. Men de här stora frågorna som handlar om hålla ihop Europa för fred, hur vi ska förhålla oss till våra grannar och dessa enorma flyktingströmmar. Mm. De här frågorna klarar ju inte EU speciellt bra. Man har en gigantisk maskineri. Hur ser du på EU och EUs möjlighet att lösa de stora frågorna.
Mm. Men jag tänker att man kan säga det på två olika sätt. Mm. Det ena är att det finns en del myter kvar om gurkor och sådär, som på något sätt vägrar att försvinna. Och det kanske beror på att vi som jobbar med politik på riksplanet i de olika länderna, det är så enkelt att när någonting är ett problem så skyller man på EU. Det är liksom, det är ingen som riktigt vågar stå upp för EU när man faktiskt gör bra saker, utan man hänskjuter en del problem som kanske egentligen är nationella på EU för att slippa ta ansvar. Så dels kan jag tycka att det beror på att vi som är, ja, men i Sveriges fall och riksdagspolitiker, inte är bra nog att våga stå upp för fördelarna. Sen så finns det också nackdelar. Det är inte så att jag är någon sån där, vad säger man, oförblommerad, jag ska inte använda ord som jag inte kan. Nej, men det är inte så att jag alltid älskar EU. Jag tycker att EU har både för- och nackdelar. Men ibland kan jag tycka att det är för enkelt att bara skylla negativa saker på EU utan att man vågar peka ut fördelarna. Titta på de möjligheter som finns för unga människor att studera i Europa, de möjligheter att röra sig fritt i Europa. Eller för den delen, titta på EU som kanske är den mest progressiva kraften i klimatfrågan, alltså som kanske är den största ödesfrågan. Det är klart att vi hade kunnat driva det som enskilda länder, men ingen ska komma och säga att det inte är så att EU driver det bättre än vad vi gör som enskilda länder.
För det man vill med EU är väl att man håller ihop EU.
Absolut.
Som ett fredsprojekt. Mm. Och framförallt nu att man försöker lösa då de här enorma problemen man har med migration och flyktingströmmar.
Mm. Om jag får börja med fredsprojektet, för jag tycker att det kommer lite i skymundan.
Mm.
Och helt ärligt, jag som innan jag började plugga på Handels också har pluggat historia. Är det någonting som man kan konstatera så är det att Europa har under århundraden varit plågade av krig. Mm. Och den enda perioden som man kan se där europeiska länder inte är i krig med varandra, ja, men det är perioden efter andra världskriget. Och det är klart att det inte är en slump.
Nej.
Och vissa säger att vi skulle väl kunna upprätthålla det här ändå. Ja, men jag är inte säker på det.
Nej.
Jag tror att de permanenta strukturer som EU ändå gör, det innebär att man träffar varandra, diskuterar de problem och olikheter vi har.
Mm.
Så att man får inte underskatta de fördelar som finns med EU.
Nej.
Sen finns det också nackdelar. Men jag tycker faktiskt att du sätter fingret på kanske det viktigaste med EU, och det är att det faktiskt är ett fredsprojekt. Sen när det gäller migrationsfrågan så, nej, det är väl uppenbart att man inte klarar sig så bra, och det finns ju en del kritik för att man just har avtal med Turkiet, man har avtal med Libyen som innebär då att flyktingar stannar kvar i Turkiet och stannar kvar i Libyen.
Mm.
Så på så sätt kan man ju säga att det finns utmaningar. Jag kan tycka att den största utmaningen är att EU-länderna är så oense om hur man ska hantera det här.
Mm.
Motargumentet är väl kanske då att det finns ju ingenting som tyder på att vi hade klarat det här bättre som enskilda länder.
Nej.
Så att säga.
Men samtidigt är det också så här, att gå med i en union innebär ju rättigheter. Det vill säga, nu försöker man ju då, vissa av de här fattiga länderna får större chanser när man åker, ja, vi var bland annat och reste i Portugal, där är det väldigt mycket EU-vägar och man har byggt upp infrastrukturen med EU-pengar. Och vissa länder får ju då pengar, men sen är det också inte bara rättigheter utan det är även skyldigheter.
Mm.
Och nu när det blir tufft och alla länder ska ställa upp, då, och det är liksom lite det konstiga just nu med rättigheter och skyldigheter.
Jag håller med dig.
Och hur får man till det där? För att gå med i någonting, vi är ju ett land som är ganska rikt och vi är alltså nettobetalare till EU.
Absolut.
Och det är väl bra att vi hjälper de länder i EU som behöver. Därför att det behöver byggas upp.
Ja, och jag tror att vi också får tillbaka. Alltså,
ja.
När det gäller komplexa strukturer så är det ibland svårt då, så att säga, mäta vem som tjänar och vem som
betalar.
Nej, men du har rätt. Jag bara tänker att det finns fördelar i att om delar av Östeuropa faktiskt får det bättre så ökar handeln. Så det är inte helt... Det är inte helt säkert att man bara förlorar på det.
Nej.
Jag vet, eftersom jag sitter i EU-nämnden och till exempel Sverigedemokraterna är ju väldigt skeptiska till EU. Och när vi till exempel diskuterade, jag tror att det var när Stefan Löfven var hos EU-nämnden, så pratade han ju väldigt mycket om att nu när man har hamnat i den situationen som man har gjort, så är det viktigt att EU jobbar med frågor som är viktiga för människor. Sociala frågor, hur kan vi se till att de unga människor som idag inte har något jobb, hur kan vi se till att de får ett jobb? Alltså inte sätta oss vid ritbordet och försöka liksom driva igenom en 10-årsprocess i att ta fram en ny EU-konstitution eller något sånt. Utan nu gäller det att jobba konkret och handfast för att se till att de saker som är viktiga för människorna i Europa, det är det som EU jobbar med. Och där tror jag att han är helt rätt. Och där, nu är det alltid svårt att parafrasera eller citera människor, men protokollen finns ju alltid transkriberade från EU-nämnden, så man kan leta upp det om man vill ha ett exakt citat. Men Sverigedemokraternas ledamot i EU-nämnden sa ungefär så här, men det finns så mycket arbetslösa människor i Spanien så det kan ju inte vi betala för. Det får ju de klara själva. Och jag tror att förhållandena i Europa är mer komplexa. Om man bara struntar i sina grannar som har större problem, så tror jag också att problemen kommer tillbaka. Det är egentligen det vi har sett genom historien. De länder som försöker sluta sig, som inte vill samarbeta med sina grannar, det är också de som går under. Så att i min värld så är det inte vägen framåt att bli mer navelskådande. Nej. Och titta inåt, utan vi måste
mer
försöka...
Dialog, mer samarbete.
Dialog, mer samarbete. Och det tjänar vi också på, tror jag, också i reda pengar.
Det är
jag övertygad
om också, faktiskt. Ja. Nu tänkte vi att jag skulle prata om det som gjorde att jag bjöd in dig. Därför att du och jag är Facebook-kompisar, det är nu mer så. Och du la upp en massa häftiga bilder från resa i Afrika. Och då vill jag gärna veta, du som ändå har rest mycket innan, nu reser du en helt annan roll, nämligen som... från Sveriges riksdag eller socialförsäkringsutskottet.
Absolut.
Och du reser till sådana länder som vi andra kanske inte vill turista i. Kan du berätta lite vilka länder du har åkt i och hur det var?
Ja, men de flesta utskotten i riksdagen gör en gång per mandatperiod en längre resa. Och det här var då den resan som socialförsäkringsutskottet gör den här mandatperioden som var längre.
Säg först, vad är socialförsäkringsutskottet? Vilka frågor har ni som man fattar vad ni tittar på?
Just det. Socialförsäkringsutskottet är ju det utskott som kanske, om man pratar i reda pengar, har störst ansvar i riksdagen. Vi jobbar med vår sjukförsäkring, vi jobbar med föräldraförsäkringen, vi jobbar med pensioner och vi har dessutom migrationsfrågan som man kan tycka kanske inte riktigt hänger ihop med de andra. Men det är i alla fall de frågorna.
Ni har den frågan, precis. Ja, fortsätt.
Och då besökte vi Etiopien och Rwanda här i september. Vi var borta 10 dagar. Och pratade både frågor kopplat till sjukförsäkring och föräldraförsäkring. Men jag skulle ljuga om det inte var så att om jag sa att vi inte hade ett extra fokus på migrationsfrågan. För det var väldigt mycket fokus på migrationsfrågan. Och hur är det att resa i den rollen? Ja, men det...
Såg du ett annat Afrika än det du hade sett som när du jobbar med resebyråer, eller alltså turism?
Jo, det tycker jag. Sen så har jag, när jag jobbar med turism så var det på något sätt de nordafrikanska staterna och det här är ju söder om Sahara, så att de skiljer sig åt redan i grunden. Men absolut, det är klart att det är annorlunda när man liksom besöker parlament och regeringsrepresentanter, ambassader och sådär. Absolut, och även migrationsorganisationer som Röda Korset och...
Vad är din bild av de här länderna som du åker i?
Det är två väldigt olika länder. Om man pratar om Etiopien så är det ett väldigt stort land. Ungefär 100 miljoner invånare. Det är ju en federal stat just för att man har ganska många olika folkgrupper inom Etiopien. Man kan ju också konstatera att det är ett land som är omgiven av stater som har väldigt stora problem. Man är omgiven av Eritrea, Somalia, Sydsudan. Så att det är ett land som historiskt tycker jag har fungerat som, ja, men som ändå har varit en någon form av trygg hamn i en väldigt orolig omvärld på Afrikas horn.
Från Etiopien kommer inte speciellt mycket flyktingar. Vi har inte speciellt mycket flyktingar från Etiopien, va?
Nej, inte så mycket. Det kommer en del, men inte alls så mycket. Och det har också varit så, alltså Etiopien är ju en av de största liksom, mottagarländerna av flyktingar. Det finns ju idag 750 000 människor i Etiopien som lever i flyktingläger, som kommer just från Eritrea, Somalia och Sydsudan. Och en del andra
länder. Var du där och tittade på det?
I Rwanda var vi i ett flyktingläger i Mahama. Som ligger på gränsen till Tanzania och Burundi, om jag kommer ihåg rätt. Men inte i Etiopien. Och orsaken till det var att det är oroligt nu i Etiopien. Jag tror att i helgen så utlyste man för första gången undantagstillstånd. Och det här är en extremt komplex situation. Man bryter också mot en del mänskliga rättigheter. Det finns bara ett parti i parlamentet. Så att man får komma ihåg det när jag säger att det är en liksom, trygg hamn. Det är inte så att det är någon demokratisk mönsterstat. Men deras problem har i alla fall historiskt varit mindre än de andra länderna. Men den här situationen håller på att fördjupas och krisen fördjupas. Och det är i regioner som angränsar till Addis Abeba där det är oroligt. Och jag tror att en del människorättsorganisationer har också pratat om att uppemot 500 personer har skjutits av militär angränsat till demonstrationer. Och så från officiellt håll i Etiopien så pratar man om att det är liksom terrorister som infiltrerar demonstrationer. Så att, men det är helt uppenbart att det bryts mot mänskliga rättigheter just nu i Etiopien. Så att jag vill verkligen inte skönmåla situationen.
Vad består oroligheterna i Etiopien av? Vad är det för konflikter som bubblar upp?
Dels så finns det markkonflikter. Alltså det är ett väldigt ruralt land. Man har ju 100 miljoner invånare som jag sa. Och i Addis Abeba som är den största staden så bor det bara någon eller några miljoner. Så att huvuddelen av befolkningen bor ju ute i landet. Och det som då är viktigt är ägandet av mark. Sen så finns det en del historiska konflikter kopplat just till att det är olika folkgrupper som befinner sig eller som bor i landet. Och det är också i den folkrika regionen Oromia som en del av oroligheten är. Och det Oromia är då majoritetsbefolkningen i Etiopien får man nog säga då.
För det är vad jag fattar så är det många länder nu i Afrika som har fått sådana här etniska konflikter som Rwanda från början som vi då läste om. Och där Ingvar Carlsson var väl en av dem som åkte dit. Han har väl varit en av de viktiga från FN som har varit där. Och nu har man fått motsvarande konflikter i Burundi. Alltså...
Det är helt rätt. Den här konflikten dök ju upp. Alltså, den här konflikten är ju lite kopplad till kolonialtiden. Eller ganska mycket kopplad till kolonialtiden. I grund och botten så handlar det om att det här var väl kopplat till den belgiska Rwanda och belgiska Kongo. Och belgarna förstärkte de här folkgrupperna, tutsier och hutuer. Definitionen mellan de grupperna är inte jättetydlig. Man säger att tutsierna har lite ljusare hy och kommer ursprungligen från Etiopien och har liksom vandrat in i området. Men så här, kopplingen till vilken folkgrupp man är, det är ju att det finns på ett papper. Så att det är verkligen ingen... Det är en ganska mycket... konstruerad etnisk skillnad.
Och sen är det konstruerade landsgränser också. Efter andra världskriget så har man väl även första världskriget, jag kommer inte ihåg, men det är väldigt mycket raka streck i Afrika.
Det är det, fast jag tror faktiskt att Rwanda och Burundi, alltså det som var belgiska Rwanda, de gränserna är hyfsat intakta. Okay. Nu är jag lite ute på hal is.
Ja, men
jag tror den stora orsaken till konflikten här är inte de raka gränserna, som du har helt rätt i det. Men snarare just den här uppdelningen av hutuer och tutsier. Och sen så är det precis som du säger, att den här konflikten finns också i Burundi just nu. Och det här flyktinglägret som jag besökte, Mahama, är en konsekvens av det. Man pratar inte så mycket om etniska konflikter längre i Rwanda, utan man har en politik som ändå handlar om att brygga över de här etniska konflikterna. Jag tror att det är helt rätt väg att vandra, men man kan inte komma ifrån att det finns samma dimensioner i konflikten i Burundi, och det finns... Mig veteligen så verkar det inte finnas någon enkel lösning på den, utan det verkar som att presidenten sitter kvar, och så länge han gör det så kommer också konflikten leva, även om den är lite låg, kan man säga, lågoktanig. Alltså den puttrar lite just nu utan att bryta ut för fullt.
Men de här migrationsströmmarna som kommer från Afrika idag har ju väldigt många människor mobiltelefon i Afrika. Det är ju liksom, plötsligt så har människor kunnat koppla upp sig. Och det gör ju också att man ser ju att det finns möjligheter i andra länder. Alltså de flesta människor vill skapa ett schysst liv för sig själv. Och är det då eländigt i det land man bor i, så ser man, oj titta här, min kompis har kommit hit och där verkar det vara bättre. Så det är ju enorma folkvandringar idag. Att folk rör sig till bättre ställen. Eller hur ser du på det hela?
Jo, men det där är nog en del av sanningen.
Drömmen om ett bättre liv.
Det där tror jag är en del av sanningen. Det har varit väldigt tydligt i konflikten i Syrien. Ja. Just att det är ofta högutbildade människor som flyr. Man befinner sig i flyktingläger i år efter år. Och man konstaterar att ja, men våra barn får inte gå i skolan. Och sen till slut hamnar man i en situation där man känner, ja, men vänta nu. För jag menar, det tror jag både du och jag känner. Är det någonting man vill lämna ifrån sig i det här livet, så är det en bra förutsättning för sina barn.
Uh-huh.
Och det är klart att har man suttit i flyktingläger då under ett antal år, känner att ens möjligheterna för ens barn rinner ut i sanden. Men till slut tar man det här ödesdigra beslutet att man ska röra på sig.
Mm, mm.
Jag tror om man tittar på Afrika så finns det den typen av strömmar också. Men generellt sett tror jag man kan säga att det är fler människor som har färre resurser även om man har mobiltelefon.
Mm.
Och där kan man då se till exempel då, att det bor 750 000, det finns 750 000 flyktingar i Etiopien från de omliggande länderna. Och anledningen till att det är så många just i Etiopien är att man inte har några andra möjligheter. Så att det är ju väldigt många som också blir kvar i angränsande länder för att man inte har ekonomiska resurser.
Vad är de positiva liksom glimtarna som du har sett? För ni blir väl också visade vad som är bra i de här länderna?
Jo, absolut. Jag tycker om vi tittar på Etiopien så har de ju en tillväxt som är god. De tar vissa steg, eller de har tagit vissa steg mot demokrati även fast det går väldigt, väldigt långsamt. Om man jämför med den fruktansvärda kommunistiska diktaturen som var där på 80-talet och fram till en bit in på 90-talet så är det ju så att säga steg i rätt riktning. Sen så finns det en del ganska tydliga steg bakåt också, så att det är ingen entydig positiv utveckling där. Men det finns en del ljusglimtar, även fast det kanske är lite svårt att se dem just nu när det faktiskt känns som att utvecklingen är på väg mot, förhoppningsvis inte inbördeskrig, men i alla fall mot en mer öppen konflikt med en del gerillarörelse. Om man tittar på Rwanda så tycker jag att där finns det tydligare ljusglimtar. Det finns ju ändå och där ska vi säga, det är ju inte heller ett demokratiskt styre som vi är vana med, och det är man ju också tydliga med, utan man tar små steg. Jag tror att Rwanda rankades som världens sjätte mest jämställda land.
Mm.
Man har det är fler kvinnor än män som sitter i parlamentet.
Mm.
Regeringen har ändå en idé om att man ska försöka överbrygga folkmordet.
Mm.
Vilket måste vara extremt svårt.
Ja, för det var grannar som slog ihjäl grannar.
Verkligen. Mm. Verkligen. Ja, det är ju så här. Vi var ju i ett minnescenter kopplat till folkmordet. Det är så här, man kan inte riktigt...
Nej, man kan inte fatta sånt.
Nej. Mm. Så att det måste vara extremt svårt att på något sätt gå vidare från något sånt. Men det verkar som att man gör ett ärligt försök i alla fall. Om man tittar på flyktinglägren i Mahama så...
Mahama låg alltså i Rwanda?
Det ligger i Rwanda. Mm. Gränsar, som jag sa, jag tror att det är gränsar mot Tanzania och Burundi om jag kommer ihåg rätt. Huvudsakligen flyktingar som kommer från liksom konflikten i Burundi. En av fördelarna där, eller en av de få ljusglimtarna kopplat till konflikten i Burundi, är väl att man ändå försöker låta barnen gå i skolan. Så att i det här lägret finns 50 000 människor. 25 000 klassas som barn, och då tror jag det är från de allra yngsta upp till 17 års ålder. Och om jag kommer ihåg rätt så är det 10 000 som går i skolan som befinner sig i den åldern där man då går i skolan. Och då finns det ändå skola, man går i skolan halva dagen. Så att halva gänget går på förmiddagen, halva gänget på eftermiddagen. Och då skjuter det ändå då, som den rwandiska staten, till pengar för att liksom skolan ska fungera och sådär. Så att det är ett samarbete mellan UNHCR och staten Rwanda. Och det får man väl ändå se som en ljusglimt, tycker jag. Sen så är det ju ett problem att det finns ju inte nog med aktiviteter för de som är där. Så att jag och min kollega Fredrik Lundsamli, som är ordförande i utskottet, vi bestämde oss när vi kom hem för att försöka skrapa ihop pengar till en basketplan.
Det såg jag faktiskt bild på.
Så att vi har kommit ganska bra. Vi tror att vi behöver runt 30 000 svenska kronor, och senast jag tittade så var vi uppe i 16 000, och vi har hållit på i 2-3 veckor. Så att,
ni samlade upp pengar till det?
Ja.
Vad kul.
Så att, för den som För den som
vill swisha lite.
Vill swisha så kan man antingen kan man skicka ett PM till mig på Facebook eller så kan man gå in på Facebook-sidan som heter Vi bygger en basketplan i Mahama Refugee Camp.
Just det.
Och så kan man bidra med en hunka eller två.
Det är jättebra. Kul.
Ja, det känns som att vi faktiskt kommer fixa det kanske till och med inom några veckor. Och enligt de uppgifter som vi hörde där nere så kanske det inte behöver ta mer än ett par veckor tills man kan få den att funka. Mm. Vi får väl se om det stämmer, men det är i alla fall ambitionen att det inte ska ta allt för lång tid.
Alltså det här, Mattias, tycker jag är jätteintressant. Det är kul att du, våran egen riksdagsman från Tyresö, rör sig i världen. Och jag tror att också att människor är väldigt intresserade av vad som händer i Mellanöstern och i Afrika. Därför att det påverkar oss i Sverige.
Absolut.
Eller hela Europa.
Verkligen.
Nu har du varit riksdagsman i 2 år. Vad har du gjort? Liksom? Hur kan du påverka? Hur kan du opinionsbilda? Hur kommer du ut med dina åsikter?
Man får jobba på olika sätt. Alltså det är inte så att det finns någon standardmanual, utan man får jobba på olika sätt. Dels så försöker jag alltid ha Tyresö-perspektiv och värna Tyresö. Det vill säga, när man pratar om infrastruktur så har man har ju mycket pratat om den här Stockholmsbågen, alltså som ska vara en nu hamnar vi på ett sidospår här, men den här Stockholmsbågen som ändå ska vara en infrastruktursatsning som också handlar om kollektivtrafik som man kan ta sig från de olika regionala kärnorna. Och där har jag försökt trycka på att det är viktigt att den faktiskt, om man nu drar den från Täby och sen så har man pratat om att den ska hamna först i Flemingsberg och sen så börjar man prata om att den ska hamna i Haninge. Och då har jag drivit på och arbetat för att en sån infrastruktursatsning måste förstås också gå vidare till Tyresö, så att Tyresö inte blir någon liten egen ö mitt emellan Nacka, Värmdö och resten av Södertörn. Så att jag försöker ju alltid ha ett Tyresö-perspektiv.
Det är bra, jättebra. Det gillar vi i Tyresö.
Ja, jag också. Jag bor ju och lever här, så att det påverkar mig också. Liksom. Ja. Så att det försöker jag alltid ha med mig. Sen så skriver man motioner. Man jobbar ju med sina egna frågor i utskotten. De som man har ansvar för. Jag jobbar mycket med sjukförsäkringen. Sen så handlar det om att opinionsbilda. Jag skrev ju bland annat en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Just det gjorde jag.
Just det, som handlar om situationen i Turkiet. Och ja, men jag tror precis som du sa, det här är ju, vi bor i en globaliserad värld. Ja. Så det här hänger ju liksom ihop. Mm. Och då är det viktigt att Sverige står upp för de värden som vi alltid har gjort historiskt. Alltså vi står upp för mänskliga rättigheter. Vi står upp för att handel är någonting positivt. Och vi står helt enkelt upp för att utrikespolitiken ska vara någonting mer än bara ett sätt att maximera den egna nyttan. Mm. Och där är jag extremt stolt över vår utrikesminister Margot Wallström. Jag är också stolt över att Sverige faktiskt har blivit invald i FNs säkerhetsråd. Och jag är också stolt över att Stefan Löfven nu har lanserat den här A New Global Deal, som faktiskt handlar om ett sätt att försöka hantera de globala orättvisorna. Och sättet att göra det är att på något sätt försöka exportera den svenska modellen och Saltsjöbadsavtalet. Så att för mig handlar det om att den skillnad som faktiskt finns i den svenska utrikespolitiken, det innebär att Sverige lever upp till vad vi faktiskt har gjort genom historien och står upp för goda svenska värden.
Det var väl också så att när den här demokraterna i USA skulle ta fram sin partikandidat så pratade man ganska mycket om den nordiska modellen. Vi är ju på något sätt ett annorlunda område i Norden som har ett välfärdssystem som är faktiskt går att kopiera, om man tänker så.
Absolut. Alltså, man pratar ju om den svenska modellen, eller den nordiska modellen. Sverige fick vara med och arrangera det här FN-toppmötet om migration som USA anordnade ihop med Sverige, Tyskland och Etiopien faktiskt. Just för att det är länder som har tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Mm. Så att nästan oavsett var man reser i världen som svensk, så är mottagandet väldigt positivt. Och jag tror att det är många som känner att det behövs ett land som faktiskt står upp för inte bara det som är bra för det egna landet, utan står upp för det som är rätt.
Solidaritet hette ordet en gång i tiden.
Verkligen.
Ja, och det tycker jag också är intressant. För att när jag var ung, då var det Vietnamkrig. Mm. Och det skapar ju väldigt mycket engagemang i Sverige. Och då var det även apartheid i Sydafrika. Så väldigt många av oss som växte upp då, vi var ju väldigt engagerade i det. Och Margot Wallström var en av dem och även Anna Lindh och några stycken till kom ju in i politiken för att man brann för en bättre värld.
Mm.
Och sen tycker jag då att det har varit väldigt mycket egoism, det vill säga att man ska se sig till sitt eget.
Mm.
Men och jag tycker ju att plötsligt har världen kommit tillbaka till Sverige.
Ja.
Tyvärr är av samma orsak, det är krig. Och jag tycker ju att man diskuterar mer alltså världsläget idag. Tycker du, alltså du som är mycket, mycket yngre än vad jag är, tycker du att det finns ett större intresse för liksom, hur ska vi lösa världens konflikter? Hur ska vi få fred? Alltså finns det intresset eller är vi fortfarande väldigt mycket upptagna av oss själva?
Min känsla är att det faktiskt finns ett intresse. Sen är det klart att jag hade inte åldern inne när vi pratade Vietnamkrig. Och det är klart att det blir engagemanget blir stort när man ser bilderna från kriget och sådär.
Och Turkiet till exempel, man har aldrig diskuterat så mycket om Turkiet som har gjort den här hösten eller den här sommaren.
Ja. Så jag tror att formerna för att engagera sig ser lite annorlunda ut. Men jag tror att engagemanget är lika stort. Sen kanske det är så att politiken av idag, de politiska partierna, vi är inte bra nog att fånga upp det engagemang som finns. Men jag tror definitivt att det finns ett engagemang. Jag vet när jag rör mig runt i världen att det finns en... Alltså folk är positiva till det Sverige gör. Så att jag tycker att vi alla som svenskar faktiskt ska räta på ryggen och vara väldigt stolta över den politik som förs. Jag tycker faktiskt också att vi kan vara stolta över vår utrikesminister och vår statsminister. Mm. För att det är många som ser upp till Sverige just nu.
Du är inte bara småbarnspappa. Du är inte bara expert på spansk fotboll. Du är inte bara riksdagsman. Du är inte bara ekonom. Du är även ordförande i Socialdemokraterna i Tyresö.
Just det.
Och om det är någon nu som sitter och lyssnar och tänker, det här, alltså sossarna verkar bry sig om världen. Jag vill också engagera mig eller jag vill också vara med och påverka.
Mm.
Hur gör man då för att gå med i det här partiet eller komma i kontakt med dig?
Antingen så slår man en signal till mig eller så skickar man ett meddelande på Facebook.
Mm.
Eller så kan man gå in på Socialdemokraternas hemsida. Där har man också möjlighet att gå med i Socialdemokraterna eller i alla fall ställa frågor om man inte riktigt har bestämt sig. Ja. Så att det finns många, många vägar in i Socialdemokraterna. Och det jag skulle säga var att vi försöker att göra så att det inte är så många måsten som medlem i Socialdemokraterna. Man behöver inte ställa upp på all politik. Och vi har lite olika intressen. En del tycker om att prata om världspolitik och en del tycker om att prata om kommunala vägar i Tyresö. Och tanken är att, så att säga, båda möjligheterna ska få plats.
Man måste inte koka kaffe i 10 år längre.
Nej, jag kan koka kaffet.
Du kokar kaffet.
Mm.
Det låter jättebra. Så jag tycker vi avrundar där. Och jag får tacka dig Mattias Tegnér för att du kom hit. Du får jättegärna komma hit igen, för vi har ju bara en riksdagsman.
Mm.
Ja, och vi vill gärna veta hur läget är i landet och läget är i världen. Så tack så mycket.
Tack Jan, det är alltid trevligt att prata med dig.
Ja, det är kul att prata med dig Mattias. Ni sitter där och bara plussar på varandra, 2 sossar.
Ja, ja, klubben för inbördes bund här.
Ja, det är så bra. Ja. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.